Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Kalinga, dagens Indien, år 261 före vår tid. Nedanför de höga kullarna rinner Daya-floden sakta fram på väg mot Chilika sjön och ut i Bengaliska viken. Men just idag bär det stillsamma vattnet med sig våldsamma spår. Dess färg har skiftat och övergått i blodrött. För här, ut med den långsträckta flodbanken, pågår brutala strider och mängden döda är ogripbar. Den försvarande sidan gör allt för att stå emot och deras soldater har stridit tappert. Men det spelar ingen roll hur många av sina motståndare de slår till marken. För krigsmaskinen på andra sidan är obeveklig. Soldater, hästar och de fruktade stridselefanterna plöjer fram över landskapet som en vägg av våld som inte lämnar något levande bakom sig. Och de som försöker fly huggs ner eller tas till fånga och slås i bojor. Och striderna drabbar inte bara soldater. Barn, kvinnor, gamla, alla offras på krigets altare. Ingen går säker när Kalinga ska besegras. Och mitt i blodbadet står ledaren för den attackerande sidan. Fruktad och skoningslös. Den största av sin dynasti. Ledarnas ledare, Ashoka den store.
Det här är berättelsen om Ashoka, den grymma erövraren som släckte hundratusentals människors liv. Men mitt i blodsutgjutelsen drabbades han av en omvälvande ånger som ledde in honom på en annan väg. En där våld och död fick lämna plats åt kärlek, respekt och den buddhistiska tron.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Det är döden som härskar på slagfältet vid Kalinga, vid det som idag är Indiens östra kust. Enorma mängder människor har mist sina liv och ännu fler har slagits i bojor. Och den som bär ansvaret för förödelsen är vår huvudperson, Ashoka. Han har länge haft siktet inställt på just det här området. Och nu är hans mål inom räckhåll. En seger här gör honom till regent över ett enormt rike. Och den största härskaren som hans dynasti har sett. Men trots framgångarna är det inte triumfens eufori som snart ska bosätta sig i hans bröst. Utan tvivlets ihärdiga gnagande. Är krig verkligen vägen framåt? Finns det andra sätt att leda riket som inte för med sig så mycket död och lidande? Det är just de här tankarna som en dag ska lyfta Ashoka ur historiens skuggor. Göra honom till en unik regent och skriva in honom i evigheten. Men riktigt där är vi inte ännu. Låt oss följa hans säregna berättelse i 4 kapitel och be oss tillbaka till Ashokas första tid i livet. En tid som ligger mer än 2300 år från vår egen. Kapitel 1. Var i ung och äkta kärlek uppstår och ett frö av upplysning sås. I utkanten av bebyggelsen flyter den fram. 250 mil lång och en av historiens mest berömda floder, Ganges. Varje dag ger den liv åt Pataliputra, på den här tiden en av världens största städer. Här, i det som idag är de nordöstra delarna av Indien, bor hundratusentals människor. Och där vi nu befinner oss, kring år 300 före vår tid, läggs ytterligare ett liv till den siffran, när vår huvudperson Ashoka föds. Och det gör han inte ute i den stora metropolens folkvimmel, utan bakom det ståtliga palatsets väggar. För han är son till den som styr och ställer på den här platsen, konungen själv, Bindusara. Och han i sin tur är son till det här rikets anfader.
Hans far var Chandragupta Maurya och han var ju grundare av Maurya-dynastin.
Där är Peter Schalk, professor i religionshistoria.
Och han trängde tillbaka Alexander den Stores satrapper i området för nuvarande Pakistan.
Ja, Alexander den Stores kampanj på 320-talet före vår tid letar sig hela vägen hit. Och det är hans satrapper, alltså kvarvarande ståthållare, som fick på nöten av Ashokas farfar. Något som inte bara gav honom makten över dagens Pakistan, utan också större delarna av det vi känner som Afghanistan, Nepal och Bangladesh. Och när Ashoka föds är det pappa Bindusara som tagit över som Maurya-dynastins ledare. Det är stora skor att fylla, men han har gjort det med den äran. På pappas CV duggar erövringarna tätt, och nu sträcker sig riket ända ner mot Indiens södra spets. Ashokas mamma är mer dold för oss, som så många andra kvinnor i historien. Exakt vad hon heter vet vi inte säkert, men hon är en av kvinnorna i Bindusaras harem, där hennes främsta jobb verkar vara att hålla kungens hår och skägg i trim. Bland kvinnorna i det kungliga haremet är konkurrensen stenhård, och då särskilt på en punkt. Alla vill bli den som föder kungens barn. Ashokas mamma är en både vacker och listig kvinna. Och trots att titeln hovfrisörska inte smäller särskilt högt, så lyckas hon alltså bli en av dem som inte bara släpps in i den kungliga sängkammaren, utan också ger honom en son.
Hon blev havande, och eftersom hon var utan sorg kallade hon pojken utan sorg. Det är Ashoka.
Ja, att Ashokas mamma gläds över sin lilla gosse vågar vi nog anta. Men det är faktiskt mycket annat i den här över 2300 år gamla berättelsen som är svårt att slå fast med säkerhet. I de källor som finns är luckorna många och har ett väldigt, ska vi säga, löst förhållande till sanningen. Och många gånger är de inte heller tänkta som korrekta skildringar av vad som faktiskt skett.
Källorna här är ju legender. De är till för att man ska lära sig ett bättre liv och så. Det är det som är poängen med dem. Och då spelar det historiska felaktigheter eller tvivel. Spelar ingen roll.
Det är alltså svårt att med 100% i säkerhet ringa in vår huvudperson. Vad han gjort, tyckt och tänkt i olika perioder av sitt liv. Och det är väl i sig inte så konstigt. Att myt och verklighet blandas med varann är oundvikligt när vi blickar så här långt tillbaka i tiden. Men en sak vet vi i alla fall. Ashoka tillbringar inte sina tidiga år i livet som ensam barn. För syskon har han, och de är många.
Ashoka hade många bröder eller halvbröder. Närmare 99, med vilka han måste tävla om tronföljden.
På den här tiden och den här platsen trillar inte kungakronan automatiskt från pappas huvud till äldste sonen. Om det sen är 99 stycken Ashoka måste tävla mot är experterna inte helt eniga om. Men tydligt är att han inte ligger särskilt högt i kurs när pappa ska utse sin efterträdare. För är det någon som Ashoka inte verkar ha varit särskilt omtyckt av, så är det sin egen far. Och missnöjet verkar vila på rent fåfänga grunder.
Han tyckte väldigt illa om sin son Ashoka. Ashokas problem var att han var väldigt ful. Hans hud var grov och otrevlig. Och hans far Bindusara ogillade honom även för hans karaktär.
Men Ashoka har tyvärr också fler anlag som ligger honom i fatet. Han har en tendens att svimma lite när och var som helst. Kanske är det epilepsi han lider av. En sjukdom som med den här tidens läkekonst såklart varken går att mildra eller bota. Prins Ashoka verkar helt enkelt inte riktigt ha det som krävs. Och det blir hans äldre halvbror Tsushima som drillas för att axla pappas mantel. Men Ashoka är inte en bok som ska dömas efter sitt omslag. Tvärtom. Bakom svimningarna och det kanske lite trista utseendet lurar en rad egenskaper som Ashoka förvaltar väl. Han är klipsk, och med åren växer den lilla pojken upp till en lovande ung ledare som allt fler vid hovet får upp ögonen för. Och det verkar också som att den kritiska pappa Bindusara börjar se sin son i ett nytt ljus. För redan i Ashokas tidiga tonår skickas han ut på ett uppdrag som kräver någon med huvudet på skaft. I en annan av rikets stora städer, Taxashila, belägen nära Islamabad i dagens Pakistan, har ett uppror brutit ut. Nu måste våldsamheterna slås ner, och det snabbt. En uppgift som pappa plötsligt tycker att Ashoka är som klippt och skuren för, trots att han knappt hunnit bli myndig. Att gå i täten för en sån strapats i så unga år kan nästan låta som ett självmordsuppdrag. Och enligt vissa källor har Ashokas far gjort uppgiften ännu svårare för sin son.
Bindusara blev informerad om att staden Taxashila gjorde uppror mot honom. Och då sände han Ashoka dit för att slå ner upproret. Men han såg till att krigarna saknade vapen. Konstigt.
Soldater, hästar, vagnar och elefanter. Allt sånt får Ashoka och hans män med sig. Men bisarrt nog ska de alltså klara sig utan några vapen att slåss med. Men Ashoka har en praktisk lösning i rockärmen. Han proklamerar att om han är den blivande kungen så ska vapen komma till honom. Och han blir bönhörd. Vips och ploppar olika gudar upp som svampar ur jorden och levererar hans önskan. En smidig och snabb lösning på ett knivigt problem, låter det som. Fast vi vågar nog anta att det inte var riktigt så här det gick till. Men om det stämmer att han fick åta sig det här uppdraget under tuffa förutsättningar, är det kanske för att pappa kungen ändå börjat ana att den nyss så uträknade prins Ashoka trots allt kan bli en kraft att räkna med. Ett hot mot makten och den tänkta tronarvingen som man gör bäst i att försöka hålla på rejält avstånd från både palatset och huvudstaden. Blodiga släktfejder är nämligen inget nytt under solen i människans historia. Och om det är det pappa oroar sig för, så är han något på spåren. För det ska komma en dag när Ashoka återvänder till Pataliputra. Och det ska bli starten på en mörk tid. För familjen och för alla andra som står i hans väg. I början av 280-talet före vår tid är staden Taxashila, precis som huvudstaden Pataliputra, en metropol och en hubb för handel och kommers. Här möts kulturer, seder och tankar från flera av världens hörn. Till den här bubblande centralorten kommer alltså den tonåriga Ashoka för att stävja ett uppror, med eller utan gudomliga underjordiska vapen. Och det verkar som att han lyckas, för snart råder åter lugnet i Taxashila. Den unga Ashoka går från klarhet till klarhet och börjar allt mer likna någon som visst kan tänkas höra hemma på familjetronen. Snart får han den ärorika titeln vicekung i Ujjain, beläget i de centrala delarna av dagens Indien. Men på vägen dit händer något. Ashoka möter en person som ska förändra hans liv för alltid. När Amors pilar träffar honom, rakt i hjärtat.
Vidisha, kring år 286 före vår tid. Det har varit en lång resa. Hela sällskapet är utmattade, och så också gruppens ledare, Ashoka. Nu hägrar äntligen lite välbehövlig vila. Det är då han ser henne. Och det är som att tiden stannar. Som en uppenbarelse står hon plötsligt framför honom, och deras ögon möts. För honom råder ingen tvekan. Det här är kärlek vid första ögonkastet. Och leendet han får tillbaka indikerar att hon känner samma sak. Ashoka presenterar sig, men hon svarar med ett skratt att hon redan vet vem han är. Att han är en krigarprins som just slagit ner ett uppror är inget som avskräcker henne. Och att hon inte kommer från samhällets övre skikt är inget som stoppar honom. Ashoka kan inte släppa sitt nyfunna kärleksintresse med blicken. Det vilar nästan som ett gudomligt ljus över henne. En aura av upplysthet. Han är inte mycket över 18 och hon knappt mer än 15. Men hon verkar vis bortom sin ålder. Uppfylld av något högre. Så kommer han på att han glömt att fråga efter hennes namn. Hon ler, niger och svarar sen: mitt namn är Devi.
Kanske är det så här deras första möte går till. Kanske inte. Men att det är kärlek i luften är tydligt. Men helt okomplicerat är det inte. För att de kommer från olika bakgrunder ställer till det. Devi är nämligen bara en enkel dotter till en lika enkel köpman från trakten. Och en så simpel tjej hör inte hemma vid den fina prins Ashokas sida.
Nu är det så att en köpmansdotter är ju inte i statusnivå med en krigares dotter som man förväntar sig att hon skulle vara om hon ska gifta sig med Ashoka.
Men deras spirande förälskelse verkar trumfa alla sådana världsliga problem. Och förutom kärlek så sägs Devi också bära med sig något mer som ska slå rot i vår huvudperson och påverka honom på djupet. Sin tro. För flera källor menar att hon är praktiserande buddhist. I vår moderna tid är det en av de stora världsreligionerna med hundratals miljoner troende. Men här, när Ashoka faller pladask för sin Devi, är buddhismen bara en liten splittrad trosinriktning bland många andra.
Den var ju inte från början någon dominerande religion. Men det fanns många variationer redan inom buddhismen som alla arbetade för dominans. Men dessutom fanns det en mängd senvediska grupper och som vi benämnar som hinduiska grupper.
Mötet med buddhismen kommer påverka både Ashoka själv och hans styre. Men också hela religionens framtid. Men det är inte bara tron som stannar hos honom, utan också kärleken till Devi. För de verkar leva tillsammans i Ujjain, där han blir ledare. Och snart får det unga paret också tillökning i form av en son och en dotter. Det verkar vara en trivsam liten familjeidyll för de unga Tu, som puttrar på ganska ostört under några år. Och det goda i livet avspeglar sig på fler sätt än den växande barnaskaran. Det märks också i vår huvudpersons namn. I vissa berättelser börjar Ashoka kallas Kamashoka under den här tiden, vilket ungefär kan översättas till Ashoka den njutningsfulla. Men snart ska en annan sida presentera sig. För den milda Kamashoka blir kortlivad. I hans ställe dyker nu någon annan upp. En betydligt mer osympatisk figur. Det är dags att kliva in i nästa kapitel av den här historien, där Kamashoka ersätts av Chandrashoka, eller fritt översatt, Ashoka den grymma. Kapitel 2. Var i mörkret slår klorna i vår huvudperson och hundratusentals människor möter sitt grymma öde när porten till helvetet öppnas. För människor i Ashokas närhet kommer det nog inte som någon överraskning att han har en annan sida än den fromma familjefar vi precis lärt känna. För redan som ung har han visat upp ett häftigt humör. Och när han som 18-åring kommer till Taxashila gör han det med ett rykte av att vara en hänsynslös krigare. Det sägs till och med att det är hans blotta närvaro som gör att upprorsmakarna lägger ner sina vapen och kastar in handduken. Och när vi nu tagit oss till 270-talet före vår tid breder den råa sidan av Ashoka ut sig i all sin brutala prakt. Det börjar med att hans tid i Ujjain tar slut och han kallas tillbaka till huvudstaden. Vad det betyder för Devi är svårt att säga. Enligt vissa följer hon med som hans fru. Enligt andra blir hon kvar i Ujjain med barnen. Men en sak verkar säker. Hon som var Ashokas stora kärlek får nu ge plats för någon vars kungliga stamtavla klingar betydligt finare. Asandi Mitra heter hon. Och när de gifter sig under det senare 270-talet före vår tid är det hon som kliver in som nummer ett i det kungliga harem som Ashoka får. Men det är inte bara turbulent på kärleksfronten. I Taxashila har nya oroligheter blossat upp. Och den här gången skickar kung Bindusara inte dit Ashoka utan den tänkta kronprinsen, storebror Tsushima. Men när pappa plötsligt blir allvarligt sjuk och vill kalla hem sin äldste son får han mothugg från Ashoka. För han har vuxit upp till någon som inte tar pappas ord för lag.
Ashokas trogna följe klädde upp Ashoka som kung och insisterade på att Ashoka skulle bli vikt till kung. Men Bindusara vägrade.
Ja, Ashoka har gått och blivit en uppstudsig ung herre som inte drar sig från att trotsa ens rikets högsta ledare. Ska man tro legenden så blir det här upproriska draget från Ashoka och hans följeslagare för mycket för pappa kungen. Han blir så chockad att han får någon slags fysisk totalkollaps, kräks blod och faller död ner på marken. Ett dramatiskt och kanske något tillspetsat slut för kungen som lämnar jordelivet kring år 272 före vår tid. Och med pappa ute ur leken finns det ingen som kan stoppa Ashokas resa mot tronen.
Ashoka blev alltså aldrig vikt av sin far, men han vikte sig själv genom att kalla på gudarna som vikte honom till efterföljare till Bindusara. Så alltså egentligen saknar Ashoka legitimitet. Men i religiösa sammanhang så gudarnas välsignelse får ersätta det lagliga sättet att legitimera en kung.
När Tsushima återvänder finner han alltså sin bror på den tron han väntat på hela sitt liv. En upptäckt som blir mer än bara snopen. För Ashoka låter bryskt meddela att Tsushima inte längre är välkommen vid hovet. Och den självutnämnda kungen nöjer sig inte med att sparka ut honom, utan kastar honom i en djup grop som inte är tom. För långt där nere är marken täckt av glödande kol. Och här möter Ashokas storebror sitt smärtsamma öde när han förtärs av den fruktansvärda hettan. Men våldet har bara börjat. I den hisnande 99 man långa raden av bröder skonar Ashoka bara en, sitt enda helsyskon, lillebror Tissa. Därefter fortsätter grymheterna. Ashoka dödar 500 av sina ministrar genom att handgripligen och personligen skära huvudet av dem för att de misslyckats med ett lojalitetstest. Och lika många av sina konkubiner bränner han levande när han känner sig ratad och hånad för sin skrovliga hud. Det här låter ju onekligen som en radikal förändring från den mjukispappa vi träffade i förra kapitlet. Om våldet är riktigt så här grovt och utbrett vet vi inte. Men att någon form av strid om makten förekommer, det är tydligt. Och nu sitter han på tronen. Men att vara det högsta hönset över den mauriska dynastin räcker inte. Ashoka vill uppnå en än mer prestigefull titel. Han vill bli Chakravartin, en slags symbolisk härskare över hela världen.
Ordet betyder ju egentligen igångsättare av hjulet. Och han visar till en härskare över alla då kända fyra kontinenter. När man sa hela världen så syftade man på fyra kontinenter.
Att det blir en aning våldsamt när man får för sig att försöka bli härskare över hela den kända världen är kanske inte så konstigt. Inte heller att man får en del argsinta meningsmotståndare på halsen. Det sistnämnda får Ashoka i allra högsta grad. Och det är ett problem som måste lösas. Och strax utanför imperiets ståtliga huvudstad tronar snart en ståtlig byggnad. Ljus med pampiga pelare, designad för att ta hand om just den typen av störande element. Ett fängelse. Men det är inte direkt någon kriminalvård som pågår där inne. För härifrån slipper ingen ut. Åtminstone inte med livet i behåll.
Pataliputra. Kring år 266 före vår tid. Luften inne i rummet är syrefattig, varm och kvalmig. Värmen som strömmar från den brinnande elden gör det nästan omöjligt att stiga in. Och det gör också dofterna. Och kanske framförallt de nästan omänskliga skriken. För här inne möter hundratals människor en fasansfull död. Några får först sina händer genomborrade av glödande järnstänger, sen sina fötter och slutligen en sista rakt genom hjärtat. Andra får sina munnar uppbända och tvingas dricka glödhet koppar eller eldrött flytande järn som rinner ner genom halsen och långsamt förtär deras inre, likt en skoningslös helvetes eld. De läggs över glödande kol eller öppen eld, samtidigt som de sträcks ut av kedjor, så mycket att deras kroppar ser ut att kunna gå av på mitten. Och alla ber dem om samma sak, att döden ska komma skyndsamt och rädda dem från denna fruktansvärda plats.
Om det ser ut som ett helvete och låter som ett helvete så är det nog det. Och det sägs att Ashoka hämtat inspiration till de grymma fängelsemetoderna genom att själv ha stigit ner i självaste infernot. Och det har också gett platsen sitt namn. Ashokas helvete. Han har också anlitat en ytterst kompetent person som ska chefa över verksamheten. För vissa av Ashokas rådgivare poängterar att det inte ser så snyggt ut om härskaren själv är för hands-on med bestraffningarna. Och den person som rekryteras, Girika, verkar inte vara något annat än en äkta fullblodspsykopat. Som bland annat sägs ha mördat båda sina föräldrar efter att de förbjudit honom att ta jobbet hos Ashoka. Och han har nu svurit att ingen ska komma ut ur fängelset levande. Ett löfte han kommer hålla, men som till sist ska vändas mot honom. Ashokas väg till makten och början på hans regentid har varit våldsam. Och han verkar befinna sig långt från den fromma buddhistiska tro som hans första kärlek Devi praktiserade. Den intoleranta och skoningslösa härskaren fortsätter mala fram som en ångvält över sitt rike. Och nu är siktet inställt på expansion. Säkert för att se till att statsfinanserna går ihop. Mer landyta betyder större befolkning som betyder större skatter att dra in. Men kanske finns det också andra drivkrafter.
Min teori är där att Ashoka skildras som besatt av vissa idéer som till exempel världshärskare, att vara världshärskare. Så hans motiv var inte bara ekonomiska utan han måste leva upp till en Chakravartins politiska och militära program.
Och nu är det dags för den aspirerande världshärskarens nästa drag. Att ta sig till en plats som länge lockat med sina rikedomar och som nu har blivit oemotståndlig. Långt inne i Bengaliska viken breder ett böljande kustlandskap ut sig. Gröna kullar och blomstrande dalar gör inte bara den här regionen vacker, utan också rik. Men inte bara på naturens dyrbara gåvor. För i Kalinga, som området heter, finns också flera välutvecklade handelsstäder. Här är det full fart på de ekonomiska hjulen, som hålls igång och försvaras av Kalingaborna själva. För ända sedan Ashokas farfar klev upp på den mauriska tronen har Kalinga varit självständigt. Insprängt som en oåtkomlig juvel i det stora riket. Både han och Ashokas pappa har stångat sig blodiga mot Kalingas försvarsmur utan att få den att rämna. Men Ashoka har inga planer på att gå i deras misslyckade fotspår. Han har strategin klar för sig. Och den verkar enkel. Men också hänsynslös. För kan man inte vinna med list så får man helt enkelt göra det genom att övermanna sin fiende. Och fortsätta mata på med soldater rakt in i krigets blodiga käftar. Och det är precis vad som sker. 262 före vår tid mullrar Ashokas trupper in över Kalinga som en dödsbringande storm. Och snart står det klart hur det här kommer sluta. För varje attack Kalingaborna slår ner så kommer en till. Och en till. Och en till. Och när dammet har lagt sig och de sista plågade skriken ebbat ut står Ashoka som segrare. Och ofattbara mängder människor har förlorat sina liv.
Det berättas så här, 150 000 personer tillfångatogs och deporterades. Och nästan 100 000 andra dödades. Där får vi också reda på antalet döda som vi naturligtvis får så att säga vara lite skeptiska till.
Och nu är vi tillbaka där vi börjar den här historien. Med kungen som blickar ut över det erövrade landet. Och det lilla tvivel som börjar gro i hans bröst. Och till slut går det inte längre. Ashoka den grymmes tid är över. Men ur hans aska ska snart en ny man födas. Kapitel 3. Var i ett gudomligt ljus omvänder en skoningslösa regenten och en legend kommer till världen. Det är när han vandrar över slagfältet och ser döden breda ut sig som Ashoka inser vad han har gjort och drabbas av svår ånger. Något som än idag hörs tydligt i hans egna ord.
Jag, Ashoka, gudarnas älskade, smärtas djupt av dödandet och tillfångatagandet som sker när ett land erövras. Men jag smärtas än mer av detta, att braminer, asketer och andra trosutövare, laglydiga medborgare som uppträder respektfullt mot sin omgivning, mot mödrar och fäder, mot äldre och som är lojala vänner, bekanta, kompanjoner, släktingar, tjänare och anställda, att också de skadades, mördades eller separerades från sina närmaste. Till och med de som inte drabbades direkt tvingas ändå genomlida att se sina nära och käras plågsamma öden. Dessa är krigets grymheter, och jag, Ashoka, gudarnas älskade, finner detta djupt smärtsamt.
Ja, nu är det verkligen en helt ny och vad det verkar snäll sheriff i stan. Den tidigare så våldsamma härskaren har sett ljuset. För det är nu, i efterskalvet av de blodiga strider han själv har lett, som Ashoka vandrar in på den smala väg som började plöjas upp inom honom för nästan ett kvarts sekel sedan. Den som präglas av tankar om medlidande och vänlighet snarare än våld och död. Tankar som nu får kraft att blomma ut på riktigt. För Ashoka blir, från och med nu och för alltid, en praktiserande följare av den buddhistiska läran. Chandrashoka, den grymma, är borta. Och i hans ställe hittar vi Dharmashoka, eller Ashoka, den goda. En entré som i mångt och mycket sätter punkt för den brutalitet som så länge var i Ashokas följeslagare.
Han förväntas inte vara våldsam. I och med att han är en Dharma Ashoka, så förväntningarna är liksom ett hinder för honom att han ska återgå till våld.
Men är det verkligen så här det går till? Kan en människa förändras på det här sättet över en natt? Ja, precis som så mycket annat i berättelsen om Ashoka så är nog det dramatiska andliga uppvaknandet vid Kalinga en frisering av sanningen.
Poängen är nog detta att man vill att själva omvändelsen till buddhismen blir så mycket större om man har varit väldigt ont. Va?
Men för att kunna leva ett liv i äkta frid och harmoni finns ett ställe och en person som Ashoka måste göra sig av med. Hans helvetiska fängelse och dess kallblodiga fångvaktare Girika. Och nu verkar det som att den där tvärvändningen från jätteont till jättegod inte var fullt så tvär trots allt. För enligt vissa källor skymtar ännu en gång Ashoka den grymma till. För han ser till att Girika bränns på bål innan han jämnar den fruktade byggnaden med marken. Oavsett hur eller när Ashokas andliga uppvaknande sker, och även om de våldsamma inslagen inte är helt borta, så är det ändå uppenbart att något har hänt med vår huvudperson. För nu börjar den drygt 40-åriga ledaren predika sina egna levnadsregler. Och de får namnet Dharma.
Ordet betyder egentligen lag eller plikt. Men i Ashokas version skulle Dharma prägla staten som helhet. Folket skulle följa Dharma. Krig skulle ersättas med erövring genom Dharma. Han säger till exempel: medborgarna måste vörda och respektera sina lärare, sin far och deras mor. Och så ska man älska sina vänner. Och man måste använda sina slavar så skonsamt som möjligt. Och så vidare. Och han refererar då till just buddhistisk moral som ideal i mildhet och sånt där som man ska visa till munkförsamlingen. Även ett grönt program som odling av växter och grävande av brunnar. Han ville också att alla religiösa riktningar skulle respektera varandra.
Men det är inte bara människor som omfattas av Ashokas nya riktlinjer.
Den där distinktionen mellan människor och djur upphävs. Livet som sådant karaktäriserar båda. Så det var ju något som man kunde ha hämtat inte bara från buddhismen utan från andra indiska religioner. Så det är en indisk sätt att se på djur begränsat till särskilt asketiska rörelser. Och det är ju kännetecknande för buddhismen att den är asketisk. Den innebär avstående från våld.
Ja, i Ashokas upplysta rike ska alla levande varelser respekteras. Snart lägger han grunden för en slags statsvegetarianism. Från att de kungliga slaktarna tidigare tagit livet av hundratusentals djur om dagen lyser nu kötträtterna med sin frånvaro på menyn. Han ser också till att bygga stupas, ett slags buddhistiskt tempel. Och inte bara ett. Enligt hans egen utsago blir det hela 84 000 stycken. Och alla byggs på samma dag. Både antalet och byggtakten ska väl tas med en rejäl nävesalt. Men en ivrig byggherre är han utan tvekan. Dessutom är det mycket i samhället som behöver ses över. Vägar och bevattningssystem rustas upp i grunden. Och nybyggda sjukhus och veterinärstationer dyker upp här och var. Ja, Ashoka snickrar ihop ett slags välfärdssystem helt enkelt. Vissa menar att han omfamnar det här mjukare tankesättet som en slags politisk manöver. För att bättra på sin något nedsmutsade image efter blodigheterna i Kalinga. Och kanske ligger det en smula sanning i det. Men det verkar ändå som att hans religiösa uppvaknande faktiskt är genuint. Och oavsett vad som driver honom så är det tydligt att Ashokas enorma rike behöver en enande hand som styr. För i och med segern i Kalinga så är hans imperium större än någonsin. Och nu kan han verkligen känna sig värdig den titel han eftersträvat. Chakravartin, världshärskare, igångsättare av hjulet.
Hjulet är inte den buddhistiska lärans hjul, utan ett politiskt hjul som rullas av en världshärskare. Världen går från det bättre till det sämre. Men nu måste världshärskaren bli aktiv. Och världshärskare är Ashoka. Han ska återställa den gyllene tidsåldern.
Ashokas dharma blir tydliga pekpinnar för hur människor ska leva och röra sig i riktning mot en bättre, mer tolerant värld. Men det betyder inte att Ashoka inte vill sprida sina idéer så mycket det bara går. För även om tiden för erövringar på slagfältet är förbi så fortsätter han att flytta fram sina gränser. Men nu inte de geografiska. Nu är det tanken och själen han vill erövra. Och dharma blir hans medel för att nå det målet. Med hjälp av lite klassisk missionsverksamhet sprids hans lära över hela riket och vidare utöver dess gränser. Några av dem som ikläder sig rollen som kringresande predikanter är barnen han har med första kärleken, Devi. De skickas till Sri Lanka och det avtryck de lämnar där kommer bli djupa och märkas tydligt ända in i våra dagar. Ashokas tid vid makten blir imponerande lång. När vi kommer fram till mitten av 230-talet före vår tid har han hållit i tyglarna i över 30 år. Och det har onekligen varit en period av stora och omvälvande förändringar. Så stora att vissa verkar tycka att de är alltför radikala, särskilt den senaste tiden. Den stora ledaren har nämligen börjat ta sig vissa friheter med statskassan. Han donerar mer och mer av statens egendomar till buddhistiska verksamheter. Men det är inte bara rikets finanser han strör omkring sig. För i rollen som Chakravartin, alltså alltets härskare, kan han ge bort något ännu större. Hela världen. Vilket han också gör. Exakt hur man ska administrera överlämnandet av en så generös gåva är, ja, svårt att förstå. De som tycker att givmildheten börjar bli lite väl tilltagen försöker dra i handbromsen. Men det har de inget för. Ashoka fortsätter ivrigt och osjälviskt och delar ut både pengar och prylar ända till slutet närmar sig. Och det gör det. För Ashoka har blivit svårt sjuk och anar att hans tid är kommen. Kanske är det därför han varit så frikostig de senaste åren. När han till slut ligger på dödsbädden äger den tidigare så rika Ashoka inget mer än en halv frukt. Och som en sista symbolisk handling ger han bort även den.
Han ger även det sista han hade, även om det var rätt så värdelöst. Va? Så hans storhet visas med denna gärning.
Tiden har tickat fram till år 232 före vår tid. Och Ashoka borde vara i 60-årsåldern när han till slut ger upp andan och lämnar jordelivet. Det är en imponerande man som gått ur tiden. Och de som upplevt hans styre föreställer sig säkert att han ska leva i människors minne för alltid. Men Ashoka ska snart falla i glömska och gömmas för världen i tusentals år. Och det är med nöd och näppe han räddas från att försvinna ur historien för alltid. För även om mycket i berättelsen om Ashoka är osäkert, så är faktiskt vissa saker skrivna i sten. Kapitel 4. Var i en bortglömd härskare återuppstår och blir symbolen för en självständig nation. Det var mot slutet av 1700-talet som europeer började lägga märke till dem. Stora pelare utspridda över Indien med omnejd, fyllda med märkliga inskriptioner, omöjliga att tyda. Texter är skrivna på ett språk ingen längre kan läsa, allra minst europeerna. Här och var hittas också stenformationer, ibland inte mer än anspråkslösa högar, bitvis hårt ansatta av tidens tand. Men med samma svårtydda tecken. Det ser nästan ut som små streckgubbar på rad. Decennierna går och frågetecknen kvarstår. Men när det sena 1830-talet kommer är en man fast besluten att ta reda på vad de underliga strecken betyder. Och för honom uppenbarar sig snart en bortglömd värld.
Indien, år 1837. Jag har gjort en avgörande upptäckt. Så börjar brevet som James Princep nu håller i sin hand. Det är skickat från hans forskarkollega som befinner sig på Sri Lanka. Och innehållet är verkligt sprängstoff. James läser vidare och håller krampaktigt i brevet med allt mer darrande hand. Allt hans slit med att översätta de uråldriga texterna som hittats inhackade på pelare och stenar över hela riket får nu sin sista pusselbit. All tid han lagt på att mödosamt arbeta sig genom vokalljud, ordformer och böjningar av de märkliga strecken betalar sig äntligen. Den mystiska buddhistiska härskaren han hört om men inte kunnat få grepp om träder nu fram som en klar och tydlig gestalt. För det hans kollega hittat är orden gudarnas älskade. Och det råder ingen tvekan om vem det syftar på. James Princep stirrar på sina egna anteckningar. Där står samma ord. Det är samma man som finns i hans texter. Samma man som besegrade Kalinga. Samma man som sen bittert ångrade sig. Och samma man som sen predikade om kärlek och respekt för alla levande varelser. Det är samma man som är gudarnas älskade. Ashoka den store.
James Princep är egentligen kemist, men har också snöat in på gamla mynt och inskriptioner. Och efter en lång tids kamp lyckas han till slut knäcka koden. Och då framträder plötsligt hela berättelsen. Den som legat bortglömd i tusentals år. För inknackade på pelare och stenar runt om det stora riket finns de. Ashokas egna ord. Hans budskap om dharma, om händelserna vid Kalinga och hans andliga uppvaknande. Tankar och reflektioner han velat föreviga för eftervärlden. Något han uppenbarligen lyckats med. Men att nå fram till hans budskap har inte varit lätt. Varken språkligt eller rent geografiskt.
Det är så att Ashoka valde tydligen ogästvänliga platser för att få sitt budskap nedskrivet. Det tycker man är otaktiskt, men hans tanke var att man skulle skydda de här platserna för vandaler så att de inte förstördes.
Och det är tack vare Ashokas vilja att sprida sin livslära som han under 1800-talet plötsligt växt i liv och kliver fram som en central figur för Indien och för buddhismen.
Han har utbrett buddhismen och givit den status av statsreligion, men också sett till att buddhistiska läror klargöras och kommenteras och kanoniseras.
Ja, Ashoka hjälper till att höja buddhismens heliga status. Och han har i allra högsta grad påverkat religionens seder och bruk. Vegetarianismen och att skänka bort så mycket man kan på sina yttersta dagar är traditioner som kan kopplas direkt till Ashoka och något som många buddhister lever efter än idag. 2300 år efter att Ashoka vandrade på jorden är buddhismen en av världens fem stora trosinriktningar och statsreligion på Sri Lanka, tack vare honom och hans barns missionerande. Och det är också härifrån, i det som kallas öns stora krönika, som många av berättelserna och myterna om Ashoka kommer. Men det sägs också att ännu ett arv efter Ashoka finns på ön. För hans dotter ska år 288 före vår tid ha planterat ett heligt träd. Av samma sort som det sägs att Buddha fick sina första uppenbarelser vid. Trädet står kvar än idag. Och legenden säger att det och många av de träd som idag växer vid buddhistiska tempel kommer från sticklingar av det urträdet, dit fraktade av just Ashokas barn. I Indien är det idag hinduismen som dominerar och buddhismen är mer marginaliserad. Men där tron trätt tillbaka har istället Ashoka och hans dynasti trätt fram som starka nationella symboler.
Det är en dynasti som varade väldigt länge och som har präglat så att säga Indiens historia ända fram till nu. Om man tänker på att Maurya-dynastin har präglat symboliken, den politiska symboliken i många fall.
1947 blir Indien till slut självständigt efter en lång kamp mot kolonialjätten Storbritannien. Och när det ska tas fram en flagga åt det fria riket landar valet på en orange, grön och vit skapelse med ett hjul i mitten. Just det hjul som blivit synonymt med Ashokas buddhism och som återfanns på de stenpelare man snubblade över flera hundra år tidigare. Även landets nationalsymbol, de fyra lejonen, går att spåra till just honom.
Ashoka är så att säga grundstommen i Indiens historia. Han är nationalsymbolen.
Men kanske har Ashoka idag förvandlats mer till en mytisk idé än en verklig person. För att hitta den sanna mannen i den väv av legender och sägner som spunnits under de 2000 år som passerat är som att leta efter en nål i en hopplös stor höstack. Men oavsett vem han var så står det klart att Ashoka var en ovanlig ledare. Att en världspolitiker skulle föra sig som han gjorde är idag svårt att föreställa sig.
Det finns inte två Ashoka, så det finns bara en. Men det finns naturligtvis härskare som härmar Ashoka och som gärna tar olika attribut och så. Men Ashoka 2 finns inte.
Ashokas styre präglades av stundtals stenhårt ledarskap genom en gyllene period. Men också av en strävan efter att göra så mycket gott som möjligt för så många som möjligt. En kombination och kanske en motsägelse som får honom att sticka ut bland historiens härskare. Och sticker ut gör också hans förmåga att erkänna sina fel och brister. För mitt i livet kom den vändning som formade inte bara hans egen tid utan även vår. Och det om något gör honom väl förtjänt av sitt mest kraftfulla epitet. Det han fått av oss i eftervärlden. Ashoka, den store.
Du har hört P3 Historia. Av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Sardas Rad och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.